Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej alla mina mother lovers och välkomna ska ni vara till Föräldrarapporten, podden för oss som älskar våra barn och tycker att det är svårt att vara föräldrar. Jag har lyssnat ganska mycket på andra poddar och där har de smeknamn för sina lyssnare och då kände jag att det vill jag också ha. Det känns jättemysigt och jag tycker att mother lovers är perfekt. Hoppas att ni också tycker det. När jag hade allvar ligg så fanns det en podd som hette Guys We Fucked och där kom de på det genialiska att de skulle kalla sina lyssnare för fuckers. Så det blev så här: Hello fuckers and welcome to Guys We Fucked. Och jag tyckte att det var så jävla smart att jag höll på att dö. Jag surar fortfarande för att jag inte kom på det först. I dagens avsnitt så ska ni få höra om när jag fortsätter tänka och fundera och hålla på i min hjärna. Det känns som att alla är gravida med sitt andra barn nu, eller att de i alla fall börjar bli redo för det. Och det här gör att det känns som att jag är tillbaka slungad typ 3 år när alla började få sitt första barn. Och precis som då så hatar jag det jättemycket nu också. Jag förstår inte varför jag blir så påverkad. Och det är det som jag och Anneli pratar om lite grann idag. I övrigt så får ni komma ihåg att följa mig på mina 2 Insta-konton. Amanda Koldén och Festlekar. Den förstnämnda för att hålla koll på mig i vardagen och för att det är kul. Och den andra för att det är ju som ett matkonto men med recept på festligheter istället för på mat. Klockrent, om jag får säga det själv. Ja, det var det. Avsnittet, let's go! Mami, mamacita. Alla mina blickar, de är dina. Klubben, den är hemma, du är iskall. Hej Anneli!
Hej Amanda!
Det är ju så speciellt nu när vi ses lite mer sällan. Eller inte så speciellt, men...
Nu var det ett tag sedan faktiskt. Mm.
Precis, det var det. Någon månad sen kanske som vi faktiskt satte och spelade in. Och det vet du ju, och alla ni som lyssnar vet att jag inte har riktigt lika mycket struggles och problem som när vi började träffas.
Underbart.
Men en sak som, ja det kommer ju nya saker liksom, som du har varnat för.
Ja det gör ju det. som du bara vill inte höra, lalalala.
Nej, men det är ingenting som är lika starkt som första året och det är ju fantastiskt. Men... Det är förra veckan så var jag på ett event och där så såg jag direkt att en person var gravid för jag har sån otrolig gravidradar. Och det blev också publikt samma dag. Och den här personen, vi känner inte varandra överhuvudtaget. Det är hennes andra barn. Alltså vi umgås aldrig, vi ses i branschen typ varannat år. Så att så spelar ingen roll. Men alltså när jag insåg att hon var gravid går en isande känsla genom min kropp.
Nämen.
Jag hatar det. Och nu är vi liksom tillbaka där på, som det var när vi började skaffa vårt barn. Först inte exakt lika starkt såklart, men kanske 80% av det. Att jag verkligen hatar det här. Alla börjar få sitt andra barn. Jag blir så stressad och jag förstår inte varför normerna biter så hårt på mig. Jag vill ha hjälp att...
Det är ett välbekant tema.
Ja, jag vill ha hjälp att förstå varför det tar så himla mycket på mig.
Men vi beskriver lite mer känslan. Det isar. Det är... Och så förpackar vi det i det här normer och förväntningar, egna förväntningar, andras upplevda förväntningar och så. Uh-huh. Berätta lite mer vad som händer i systemet.
Jo, men jag gick fram för att säga grattis till en annan sak och sen så bara insåg jag stort grattis och jag bara shit, hon kanske inte vet om jag menar till barn eller man skulle liksom aldrig själv påtala att en kvinna är gravid förrän det hon själv har sagt det. Så jag var helt tyst, sen gick jag tillbaka till min kompis och jag liksom kunde knappt prata med henne. Hon först pratade med mig och jag bara,
Oj, det var så starkt.
Ja, alltså jag liksom får blackout. för att hon är gravid. Som sagt, det är inte ens en person jag känner. Och jag har en annan kompis som väntar sitt tredje barn. Där bryr jag mig noll.
Mm-hmm.
Men nästan alla andra som får sitt andra barn och det är liksom uppemot 4 år mellan barnen, får jag panik.
Men det är intressant att det inte väcker samma sak med en person som väntar sitt tredje barn.
Ja.
Det är som att det blir en omedelbar jämförelse med den här kvinnan som är gravid med sitt andra barn. Ja. Och där du på något vis förväntar dig, eller andra kanske förväntar sig att du ska vara. Och så bekommer det inte riktigt dig när det är barn tre. Det är en annan.
Nej, det är nästa. Exakt. Det är någon och det är det här som är så konstigt. Mm. För att jag är ju ganska bra alltså på normer inom utbildning. Mm. Bryr mig noll. Mm. Normer inom vad, att man ska ha ett fast bankjobb. Bryr mig noll. Sen kanske det hade varit annorlunda om jag inte hade jobbat med sånt som ändå hade lite status. Mm. Alltså jag gör ju mina egna coola projekt och så. Och det kanske hade varit, om jag hade jobbat med något som inte ansågs vara häftigt, hade jag kanske tyckt att det var jobbigt. Men liksom jag skiter fullständigt i oftast. Jag kan skämta om att jag har 22 högskolepoäng medan alla andra har börjat doktorera i skit. Och liksom som sagt, skit. Jag bryr mig inte. Men just familjenormen har liksom uppenbarligen varit någonting som är så starkt.
Kan det ha med kontroll att göra? Jag tänker, eller om jag utvecklar den bara frågan eller så där funderingen. Det här med att utbildning, du vet att om du hade velat haft fler än 21, vad sa du, högskolepoäng, så då hade du kunnat åstadkomma det. Eller så där, det är ett aktivt val du gör i en annan riktning. Eller så där, väljer att inte ta dig an någonting utan ta dig an något annat. Att det kan du på något vis ändå kontrollera och styra.
Mm.
Barnalstrandet, föräldrablivandet har ju du inte fram till liksom en punkt kunna styra alls.
Nej.
Det har känts okontrollerbart.
Mm.
Och när du väl blev gravid och sen så kunde du inte kontrollera förloppet. Och sen så blev det inte förlossningen och första tiden, första året så som du hade överhuvudtaget kunnat föreställa dig.
Mm.
Att det är fortfarande så mycket så här, oh, det kan hända vad som helst i det här eller inte hända.
Ja, kanske.
Om vi jämför det med andra saker som du kan kontrollera versus inte kontrollera.
Mm. Ja, men det känns ju rimligt, för precis, och jag, för om utbildning kan jag verkligen tänka, eller alltså jag gör det inte aktivt, men det finns ju, som du säger, jag skulle ju, om jag var sugen på det skulle jag ju, ja men då kan jag väl börja plugga och försöka
om du,
verkligen
om det är
lösa
din
det.
Eftertraktad, om det är eftertraktat för dig och det är din värderade riktning så kan du gå dit med bestämda steg dessutom, för du tar ju an saker väldigt liksom, ja, men passionerat och helhjärtat och då gör jag det.
Ja.
Men det här har ju varit förenat med väldigt mycket osäkerhet om hur ska det bli, hur ska det gå, hur, sådär, hur gör jag nu och tänk om och sådär.
Ja, så är det säkert. Och sen så tror jag säkert att liksom, jag håller på och tänker så mycket på om det kommer gå alls, om det kommer gå snabbt.
Ja, du ser.
Mm. Och att det tog ett år, det tog säkert hårdare på mig än vad jag liksom tänkte.
Mm, jag vet det.
Men, och då så tänker jag att, jo, jag håller på att bolla med mig själv att jag hör så mycket historier om att första gången tog det jättelång tid och andra gången gick det jättesnabbt. Och då tänker jag så här, ha, men då är det lugnt för då så kommer det vara andra gången gå jättesnabbt för mig. Och så tänker jag, fast nej, då håller jag ändå på att tänka på det och då stressar jag upp mig själv och då kommer det ta lång tid igen. Alltså.
Amanda, det låter lite repris faktiskt på det som du har beskrivit hände i dig första gången innan Hedda. Och jag tänker också de här saker som väcker starka känslor i dig på andra sätt. Exempelvis vad folk eventuellt ska tycka och så. Det är också saker som ligger utom din kontroll på något sätt. Det gillar du ju inte heller. Det är också sånt här återkommande tema.
Just det.
Mm.
Det vi har lärt oss är att jag är ett kontrollfreak. Omedvetet kontrollfreak.
Det var inte riktigt den riktningen du kanske tänkte när du tog upp det här. Men ska vi utforska det eller ska vi gå tillbaka till barn två?
Nej, det hör ju verkligen ihop. Vi tar det. Hur vet man om man är ett kontrollfreak?
Jag berättar.
Du berättar, du är ett kontrollfreak.
Om vi tittar på det. Försök att föreställa situationer du känner igen där du inte har kontroll. Hur känns det i din kropp och hur blir det i ditt system? Och varför är det viktigt att eventuellt då ha kontroll, återta kontroll?
Kan inte du ge mig exempel? För jag liksom, det är så himla nytt för mig att jag skulle vara ett kontrollfreak. Nu, jag vet att det var jag själv som sa det. Men så att jag vet liksom inte ens vad jag skulle kunna tänka på för situationen.
Men om vi tänker på, så här, vi kan ta oss an det på många, från många olika vinklar. Men mycket av det som var i samband med föräldrablivandet, det som har varit orsaken till att du och jag ses, har ju varit en enorm kontrollförlust. Förlusten av att kunna styra, förlusten av att kunna bestämma, förlusten av din egen förmåga att planera en dag eller bestämma över en dag eller överhuvudtaget någonting kanske. Och det har ju varit en av de största temana som har löpt liksom som en tråd genom allt som har varit jobbigt egentligen. Det och jämförelser och värderingen sen av de känslor som de här sakerna väcker som gör att det blir ytterligare jobbigt. Och sen i takt med att kontrollen har du har återtagit kontrollen, så där som vi gör när barnen blir lite större och vi säger, åh kolla, jag kan ju duscha. Jag vet att ungefär att jag får duscha varje dag. Bara en sån sak. Vartefter du har återtagit en känsla att jag styr, jag kan, det går, så har ju lugnet kommit och glädjen kopplas på. Så.
Jag ska ringa upp mamma och fråga om jag har mycket kontrollbehov. Ja, det är helt nytt för mig. Tjena, vad gör du?
Va?
Det var inget. Du har en snabb fråga.
Ja.
Tycker du att jag har mycket kontrollbehov?
Ja, ganska.
Baserat på vad då?
Ja, alltså du vill ha... Ja, men jag baserar på det jag har sett och hört och... Ja.
Ja. Ja, spännande. Jag spelar in...
Ja, jag kan inte... Alltså så här, jag kan utveckla mer någon annan gång. Men ofta är det ju bara så här att... ja, men Åke tycker jag är virrig baserat på... Att han lever med mig typ. Och Åke har kontrollbehov också. Och lite olika sådär. Men det, jag diskuterar gärna det. Varför kom du upp med honom?
Därför att Anneli gav mig uppgift att fundera på om jag har ett starkt kontrollbehov.
Ja, okej. Okay. Vad tycker du själv då?
Nej, det är helt nytt för mig. Och jag...
Är det sant?
Ja. Och jag spelar in det här, förstår du. För jag tänkte att jag ska ringa dig och eller pappa och Viktor och fråga mina nära personer vad de tycker.
Okej.
Ja, så att det var bara det här jag ville.
Ja, ja. Men du, 8 kilo går också bra till Mexiko.
Ja, okej, okay, bra.
Ha det bra.
Man kan alltid lita på att pappa ringer upp. Hej. Pappa. Nej, du ska, okej, okay, ska du facetime med mig? Jaha, där sitter ni och bastar. Men det är bra att jag får prata med er båda. Tycker ni att jag har ett stort kontrollbehov?
Nej, jag tycker det. Det är många som tycker det. Det är Hedda som säger till.
Nej, jag har fått i uppgift av Anneli att reflektera över det.
Lite säkert, men jag tycker ändå att du kan släppa taget.
Ja, det är bra. Männen i mitt liv säger sådana snälla saker.
Viktor inte med heller.
Ja, men jag ska fråga honom också, men får se. Mamma sa ganska snabbt ja, men för mig är det ett helt nytt koncept att jag skulle ha så stort kontrollbehov. I don't know.
Nej.
Tycker du att jag har mycket kontrollbehov?
Ursäkta?
Tycker du att jag har mycket kontrollbehov?
Mm, vill du kontrollera vart jag står nu i frågan? Eller?
Nej.
Det känns som. Nej. Jag fick det att tro, eller vad kommer frågan ifrån?
Därför att jag och Anneli hade ett avsnitt om... Att jag blir så påverkad av andras graviditeter.
Mm-hmm.
Och då sa hon, kan det ha att göra med att det är en av få saker du inte kan kontrollera? Och så gav hon mig uppgift att reflektera om jag har kontrollbehov.
Om du har kontrollbehov?
Ja.
Vad menar du?
Som stort, att, liksom. Som om ett kontrollfreak. Det var inte hon som uttryckte sig så, men typ.
Mm-hmm. Så nu vill du kontrollera om jag tycker det.
Men svara, vad tycker du?
Men vad menar du? Det finns väl saker du vill ha kontroll på, en sak som du inte är lika...
Ja, men skulle du, om man pratar om Amanda, alltså, jag kanske inte kontrollbehov är det största, men om man är så här, gick in på det. Men är hon en person som har ett stort kontrollbehov? Vad skulle du säga då?
Inte i allmänhet, nej. Vad är det som du vill ha så mycket kontroll på?
Ja... Exakt, Anneli. Jag skojar. Men ja, nej, jag vet inte. Jaha, hej Kure.
Du är missnöjd med utfordringen.
Som vanligt då. Okej.
Ja, gud, och det är så, jag vet att vi har ju haft ett avsnitt om syskon och så.
Mm.
Men det blir så himla liksom, för ibland så när jag bara lever på nu när jag är mycket gladare och så, så kan jag liksom, då glömmer jag ju lätt bort hur jobbigt det var. Men så kan jag så himla direkt slungas in i det jobbiga. Jag vet att jag åt lunch med en kompis som liksom blev redo för sitt andra barn. Men det var ganska långt mellan. Alltså det tog lång tid. Och hon bara, nej men alltså första åren. Jag var så glad över att jag hade fått mitt liv tillbaka. Och jag direkt bara började storgråta. För ja. Jag bara, oh, och jag är så inte redo liksom. Och sen så igår så hade jag faktiskt en AV med en från Heddas förskola. Haha Hedda, jag har kompisar före du. Men och då pratade vi och jag fick panik för hon kände sig redo för sitt andra barn. Och jag bara, typiskt, vi ska ju bli kompisar. Och ska du gå och bli gravid? Du med, dumma dig. Men då pratade vi om när Hedda kom för tidigt. Och jag har berättat det så många gånger nu ju. Så att, och då har jag liksom slutat börja gråta. Men då var det igen att jag såhär, shit, fan vad traumatiskt det var.
Mm, ja. Nerven finns kvar.
Verkligen. Mm. Och sen så såg vi också på Tunna blå linjen. Och där så var det en av poliserna i den som de hade försökt bli gravida jättelänge. Och nu äntligen var gravid. Och de var såklart superoroliga för att det var såhär 12 missfall typ. Och så hade de behövt ta ut barnet lite tidigare. Och mamman låg där och bara vrålade, nej jag vill inte. Och jag direkt, alltså jag fick sån bara... Mm. Alltså exakt, det är så här, nej jag vill inte. Jag vet inte vad jag ska säga, men det är, man ska inte komma fram till något. Men, jag bara pratar.
Men du blir väldigt berörd av och du kommer i kontakt med, det här minns ju hela ditt system, hur ja. Det var. Och även om det har gått lite tid så vi ser hur lättväckt det är.
Mm.
Mm.
Men nu känner jag mig så fånig, för jag gråter ju varje gång i podden. Så blir jag bara så här, tänk om jag bara gör det för att, det är, att jag är van vid att göra det. Men ja, jag vet, det är verkligen, shit vad traumatiskt.
Fast
det var.
Vi sitter ju här tillsammans och jag ser ju hela din kropp reagerar.
Mm.
Och det är väl inte så konstigt att tankarna på ett andra barn och med allt vad det kommer innebära att göra det här igen. Mm. Även om det inte blir på samma vis och du är... rustad på ett annat sätt med vetskapen om att det är oförutsägbart. Mm. Så är det klart att fortfarande är ju allting både möjligt och omöjligt och mycket kan hända.
Ja. Men och så blir jag också provocerad över hur alla andra bara kan glädjas.
De där andra, alla andra rackarna igen. Mm.
Ja, men det är så. Alla andra bara gläds åt andras graviditeter.
Fast det är ju inte sant.
Är lite sant. Och lite falskt.
Men tänk då att de där alla andra säger att alla andra gör på ett visst sätt. Det är ju det här, återigen. Hur många gånger kan jag sitta och lyssna på samma berättelse av känslan?
Mm.
Att det är ju bara jag som känner så här. Och så vet jag att ja, men ni är ju flera stycken i en umgängeskrets eller i en föräldragrupp eller så som känner likadant och så kopplar det till. Så att lyfta av det lite känslan av att det är faktiskt inte så att det är odelat positivt. Det är klart att det är mycket som kan vara glädjande och det kan vara mycket som är spännande, men det känns många.
Okej, så här då. Jag lyssnade på en podd. De som vet kommer veta direkt vilken det är, men det känns fräckt att outa det. Men då var ena, då berättade att hon var gravid. Precis efter att den andra har suttit och berättat att hon har gjort äggplock för IVF för att försöka få sitt andra barn. Och då förstår inte jag hur hon kan låta så odelat glad för det. För att den andra då personen är gravid på naturlig väg. Jag förstår inte hur det kan vara så himla... Alltså, kan hon verkligen 100% glädjas åt sin kompis skull?
Så här, det går ju inte att svara på hur mycket det är 100% eller inte. Men vi har ju olika sidor av oss. En sida kan ju... vara 100% glad. Ja. Annan sida kan ju känna sig 100% bedrövad kring att det inte blev så här för mig.
Mm.
Så lite vilken del av oss vi är i kontakt med. Mm. Och sen kan du få ett påslag, en känsla, en tanke som du sen kan liksom reglera ner och resonera kring. Och det kommer en impuls av en känsla eller en tanke. Eller, och sen kan vi resonera oss fram till att säga ja, okej, där kom du, hej och hopp, så där, det kändes så här.
Mm.
Och samtidigt så kan du också vara så här. Och efter en stund så kan vi känna på ett litet annat sätt. Då kan du få kännas på många olika sätt samtidigt, är det tillåtet?
Mm.
Det är ju det här när vi försöker trycka bort en känsla vi har. Och för att en annan är värderad bättre. Eller det här är någonting som jag borde eller måste kanske till och med känna. Fast andra finns där. Och så försöker vi säga, nej, du finns inte. Nej, bort du tanke, du får inte finnas. Nu måste jag känna så här.
Mm.
Vad händer då? Ja, då kommer ju åtminstone någon form av orospåslag eller stress. Eller som en person beskrev bara så sent som igår. Ett oerhört ångestpåslag som var fysiskt liksom synbart i hela kroppen.
Mm.
när vederbörande förstår att så här, ja, men jag kanske kan få tänka och känna lite olika kring den här specifika situationen. Så var det som att alltså den här lättnande sucken. Ja, det är klart, det är klart.
Ja, men det är väl bara det när det är så yttras och publikt enbart positivt. Då förstärker det ju verkligen den här känslan som jag har pratat om många gånger. Att jag känner mig snål och ego för att jag också kan känna negativa känslor kring det. Men jag,
och samtidigt så sitter ju du ofta och sådär, lägger in det. Och samtidigt så är det ju så här också. Du försöker ju slänga in det varje gång när du är i kontakt med en väldigt stark känsla. Du är 100% ledsen, upprörd. Och sen så kommer du på dig själv. Nej, hur låter det här? Och så berättar du. Att jag känner ju naturligtvis andra saker också. Mm. Och det kanske inte i det här sammanhanget gjordes, men vi kan nog vara ganska säkra på att om vi hade frågat, om vi hade pausknapp, ställt frågan till den personen som var sådär odelat då, 100% som du beskriver glad, känns det också på något annat sätt? Bara sådär, jag undrar lite, för jag skulle kunna föreställa mig, eller om det var jag så skulle jag kanske kunna tänka sådär, si och så och lite av det här också.
Mm.
Förmodligen hade det kommit ett utökat resonemang kring. Och då hade du kunnat lugna dig med att det var inte 100% så. Vilken tur. Mm. Det är inte fel på mig. Så.
Just det. Ja. Men du, jag råkar veta för att jag har en bekant som har gått till dig som själv har sagt, så det är ju inte du som har sagt det till mig. Men att du har coachat eller psykologat honom och hans sambo i om man ska ha barn eller inte. Om jag nu vill ha, nu går jag tillbaka lite, men jag skulle vilja ha tips. Hur ska jag veta om jag vill ha ett till barn eller inte? Alltså, hur kan man komma fram till det? Vad sa du till den personen?
Vad sa jag till den personen? Ja, men det handlar ju om, och så här som vi pratade om tidigare, när vi pratade så där, hur å ena sidan och andra sidan, och hur att föreställa sig lite olika scenario, att försöka leva sig in så gott det nu går i, vad skulle det innebära, och om det skulle bli svårt, vad har jag, hur väl känner jag till mina egna resurser, vad har jag för något att gå till? Vi har ju fattat andra beslut i livet tidigare, vad har varit svåra beslut, har jag generellt svårt att fatta beslut, brukar det bli bra när jag väl kommer igång, ska jag bara sätta igång och göra någonting? För då när jag är igång så märker jag om jag tycker om det eller inte. Ska jag röra mig i en viss riktning? Vad om jag föreställer mig livet på väldigt lång sikt och tittar tillbaka? Vad skulle jag vilja ha i mitt liv?
Jag tror, eller så här, min förhoppning är att jag kommer landa i om ett och ett halvt år, att det kommer en naturlig längtan efter barn. Och att den då verkligen är en längtan och inte en stress, som i alla fall Hedda, jag i princip skulle säga att det var den största drivkraften. Jag kanske lurar mig själv, men inte. Men sen så också tänker jag att Viktor ju är väldigt säker på att han vill ha ett till barn. Hur är det många som i din upplevelse alltså får riktigt stora konflikter kring olika viljor i det här?
Vad som är stort och litet, det är klart att det kan bli slitsamt om vi vill väldigt olika saker här och nu.
Mm.
Och det kan ju vara så att en person har en väldigt, väldigt, väldigt stark längtan. Och att det väger så tungt att om jag har lite mer så här, ja, kanske inte. Att den personen som jag lever tillsammans med, att det blir också ett skäl för mig att tycka att det känns ännu, att det lutar åt det hållet. Hade den personen inte uttryckt en sån stark längtan, så hade jag kanske stått kvar i ett neutralt läge. Men jag värderar min partners vilja. Och det blir viktigt för mig också. Det betyder ju inte att jag går emot min egen. Jag kanske inte har en jättestark känsla eller uppfattning där och då. Det är ju inte helt ovanligt. Beslut överhuvudtaget i livet, precis som du säger, det här blir ju någonting som inte, det här är ju svårt att ångra och lämna tillbaka eller göra ogjort. Det är ju ganska svårt så.
Milt
uttryckt. Så då är det klart att det väcker oro, att kan jag på något vis potentiellt förstöra stor del av någonting i och med det här beslutet. Sen är det ju så att när beslutet väl är fattat och barnet väl är på väg, så kommer det kännas på ett annat sätt än vad man kanske har föreställt sig. Så att följas åt längs vägen brukar ofta vara väldigt hjälpsamt.
Vad menar du?
Ja, men om du har en väldigt stor tvekan och oro innan. Och sen när du har kommit en bit på vägen, så kan du förstärkas den här oron och sådär. Nu är jag i det och jag kommer inte ur det. Men då ändå så här, men titta, alltså, hur vi tar oss an där och då, hur det känns. och vara i det, och det är inte farligt. Och sen så nästa steg så, ja men nu känns det lite lättare, nu har jag liksom vant mig vid den tanken, eller nu kändes inte det här så oroande, alltså kanske något annat som dyker upp. Och sen längs vägen, det är lite som vi har pratat, det är ju ingen idé att föreställa hur jobbigt det kommer vara med Hedda när hon är tonåring.
Nej.
Du hade ju fullt sjå med där och då första året och första månaderna. Det där känns ju helt ointressant. Att försöka ta en sak i taget, och så vartefter vi tar oss igenom det. Ja, titta, det där gick ju bra det också.
Mm.
Vi människor har ju en enorm förmåga att klara av saker som vi inte trodde att vi skulle klara av.
Men till vilket pris? Jag börjar få spänningshuvudvärk igen som jag hade i våras.
Ja.
Tänker bara så här, om vi skulle ha till barn.
Men har det med, vad har det med att göra, tror du?
Det vet jag faktiskt inte, för jag har inte känt mig så stressad. Så att jag kunde ju verkligen se vad det berodde på i våras. Men nu så fattar jag inte riktigt varför faktiskt. Men ja, nej men för det, uff. Jag hade, för några veckor sedan så sa jag i podden att jag inte ville spela in pappa Pepp, för jag var så sur på Viktor. För att han, jag är så irriterad på att det känns som att jag får komma ihåg så mycket och så hela tiden. Och sen dess har vi varit sams, vi har haft det bra och vi har försökt göra lite tydligare listor. Men jag tänker verkligen på det, alltså fy, om vi skulle ha två barn och liksom, det skulle vara den klassiska kvinnomansfördelningen. Nej, men när vi väl börjar prata om det, alltså jag kommer utsätta honom för grova hot.
Berätta, hur låter det? Hur kommer
liksom,
de
det blir, om det inte blir skärpning på det här så blir det inget till barn. Och sen ska jag också fråga honom om han skulle överväga att lämna mig om jag inte vill ha ett till barn. Jag har sett det som självklart, men det kanske inte är så, alltså, eller så självklart att han inte skulle göra det. Men det kanske inte är så självklart, jag vet inte. Han kanske rimligen skulle vilja ha ett till barn. Att han, alltså jag, det är liksom...
Ja. Så du hamnar i hot och utpressning och ultimatum och...
Ibland, jag är så himla bra på att kommunicera och resonera vanligtvis. Så ibland måste man få vara lite extrem. Eller hur?
Men du,
ja.
det här väcker jättemycket. Bara sådär, är det bråttom? Stor suck. Är det bråttom att bestämma? När det är så otroligt svårt att ta det an bara liksom, ämnet. Och du väcker... Liksom du får isrysningar och sådär kalla kårar, och du blir helt stel och du börjar behöva nästan hota och ställa ultimatum. Och det väcker väldigt mycket olika saker i systemet.
Ja.
Kan du tillåta dig att njuta så som det är här och nu?
Ja, och det är det jag försöker. Jag förstår inte, för varje dag säger jag till mig själv, okej, sluta bara tänk på det här.
Mm.
Alltså så bara vara nöjd, för det är så jäkla nice. Lilla Hedda finns, stora Viktor finns, jag mår ganska bra.
Mm.
Men så blir det ändå så här hela tiden. Och så framförallt då, för det har jag liksom... Det är verkligen senaste månaden som jag upplever det här som jag upplevde när vi fick barn. Plötsligt börjar alla skaffa sina... I min bekantskapskrets.
Men det är som att du går med alla på andra. Att du ska befinna dig i den här pressade situationen. Låt bli då.
Okej. Ja, när vi snackade sist. Vi fick jättemycket feedback på det här jämförelse på Instagram-avsnittet. Mm. Herregud.
Berätta.
Nej, men bara väldigt, väldigt fint. Men då har jag faktiskt övervägt att jag bara ska skita i vad andra tycker. Alltså bara rent och blunt. Så att jag börjar... Lite mer att släppa.
Och har du hittat någon strategi för att få stopp på den där vad andra ska tycka rösten?
Jag träffade faktiskt Jessica Frey som vi pratade om. Och det var jättefint. Och hon gav tips om att gå in, publicera, gå ut.
Och det, snyggt.
Ja, och det är ju trist, för det heter ju sociala medier. och det är inte så socialt.
Nej.
Men det är absolut funkar... bättre. Mm. Sen är det ju superlätt att fastna när man väl, för jag vill ju också skriva
kan
med
folk. Kan du använda en liknande strategi för dina egna tankar?
Gå in i tanken, gå direkt ur.
Ja, om du, sådär, nu går jag ur, gå in i tanken, skaffa ett till barn snart och sådär, och sen så bara, det kändes inte så härligt att vara här just nu, så jag går ut en stund ur den.
Ja, jag ska försöka. Och sen pratade vi också sist om att skriva upp hur man mår.
Mm.
Det har jag varit ganska bra på. Jag måste sätta en daglig påminnelse till mig själv. Men det har varit rätt skönt faktiskt.
Mm. Berätta vilken användning du har haft av det.
Ingen direkt, men det känns bra.
Vad bra att det känns bra.
Just det, och sen en sista sak som jag bara måste bolla lite.
Jag tänker bara det där att ha lite koll på så där, hur jag mår och hur det känns. Kan ju ha väldigt, det kan ju finnas en väldigt fin funktion. Bara en sån sak så att du ser att det går över. Du har som ett tydligt kvitto på att här mådde jag inte bra. Här var det jobb. Och sen så, ja men kolla, det var ju ganska kort tid som, därefter som det kändes på ett helt annat sätt.
Ja.
Därför att när det känns jobbigt så är det, ibland känns det ju avgrundsjobbigt. Ja. Och den här känslan kommer bestå för alltid. Och vi hamnar i det alltid, aldrig. Ja, det kommer aldrig gå över. Och det blir så stort och allomfattande.
Ja.
Och så, men vänta, fast det kändes ju så faktiskt där borta. Och sen så ser jag ju här att det gick över. Det gick över väldigt snabbt. Att det kan ge någon form av... Att vi ser någonting annat. Så där. Vi kan åtminstone visa för oss själva.
Ja, jo, precis. Och jag ska göra det ännu bättre. För att det har känts skönt i alla fall.
Mm.
Men en sista sak jag vill bolla. Det är det här med att... Eller, för det handlar också om nästa barn. Så om jag bara ska applicera din strategi att gå in i tanken och gå ur direkt. Då ska vi inte prata vidare om det.
För nu är vi i tanken. Så nu är vi...
Okej, nu gör vi det. Nej, men det är att jag också vägrar att bli... Om det nu inte skulle gå så lätt. Jag vill absolut inte att livet ska kretsa kring det som det ändå gjorde sist. Sen så var jag ganska bra på att liksom leva i övrigt också. Men... Jag vet ju att jag tänkte så himla mycket på det.
Mm.
Och liksom var besatt av ägglossningsstickor och flytningar och allt sånt där. Och det kommer vara en utmaning tror jag. Att så här, också, när ska man veta om man ska fortsätta? Så ska det bli hela min person att försöka få ett till barn eller
vad
såna?
Tänker du själv? Vill du att det ska bli hela din
ja,
person?
Ja, tack gärna. Nej, såklart inte.
Nej, såklart inte.
Men jag tänker, Carina Berg hade ett program på femman som hette När kommer storken? Och där var det ett par som var typ nästan 50 och hade försökt så här 15 år. Alltså det går ju inte.
Och där är det ju en annan... Där har vi ju verkligen den här att det blir bråttom... på riktigt bråttom.
Mm.
Det här som vi precis för en stund sedan konstaterade, har du bråttom just nu? Nej, kanske inte. Det är kanske inte superakut. Vi pratade ju om det tidigare och olika skäl till varför vi schemalägger eller försöker schemalägga och kontrollera barn nummer 2 eller 3 eller så. Att i ditt fall så är det inte så bråttom så du kan tillåta dig själv att låta det sådär, andra saker hända här emellan.
Mm.
Men det är klart att är du äldre förälder så blir det ju bråttom rent biologiskt. Så.
Jo men precis, men 15 år det är, då kanske man ger upp. Men ja, vi får se den. Ja, jag vet inte, jag bara tänkte att det jag vill inte bli lika besatt av det som jag var sist.
Nej men, och det hade en tanke här för en stund sedan, det här, vi har ju pratat om oros och katastroftankar, det här att inte försöka lösa problem innan de när de inte är redo att lösas. Så, och då pratar vi ju om kanske... Ofta när vi tänker så tänker vi de här långa perspektiven. Att vi ska inte oroas för framtiden. Men framtiden kan ju vara nästa vecka också.
Mm.
Och i det här fallet, du kan ju faktiskt bara bli gravid en ytterpyttetid av en hel månad.
Mm.
Och det är väl då du ska fokusera på vad du, om du vill eller inte vill.
Ja, nej, och inte ens nu. Jag tänker absolut inte ens fundera på det.
När det är dags. Ja, när ni har tagit det beslutet att nu vill vi fundera på just det här. Det. Då finns det ju en fördel med att inte vara upptagen alla dagar i månaden ändå.
Ja,
av det. Eller hur?
Mm.
För det du inte kan lösa, eller i det här fallet, du kan faktiskt inte bli gravid. Alltså att oroa dig för om mensen ska komma eller inte. Och när den ska, alltså, och vara fullständigt upptagen med det här varje dag.
Mm.
Det blir ju inte så hjälpsamt. Det är ju faktiskt bara när du kan då lösa det eller ordna det. Det är ju faktiskt bara då som det blir just spännande det. Att ägna tid åt det.
Klokt.
Väldigt, så att det där klokt. När vi pratar om att oros, inte lösa, men inte orostänka och inte ta ut saker i förskott. Så det är precis samma sak med det här. Att försöka vara helhjärtad i det du gör. Och ta dig an det som du kan åstadkomma eller göra någonting åt här och nu.
Mm.
Är inte moget att ordnas eller lösas, då kanske det är det imorgon. Mm. Testa tanken. Är det inte imorgon, ja då kanske det är om 3 veckor. Mm. Eller om 5 år. Men poängen är, du kan inte ta dig an en uppgift som inte är redo att lösa sig eller ta som hand helt enkelt.
Mm.
I förtid.
Nej.
Och då finns det inte jättemycket idé att lägga energi på att tänka på det. Eftersom du också har 100 andra saker som är mer värt att lägga den energin på.
Mm.
Och när ni pratar om det, prata om det verkligen då, helhjärtat.
Ja,
belys det inifrån och ut. Avsätt en tid, en kväll. Hörru du, nu ska vi ha barn nummer 2, bebissnack, du och jag. Vända vad säger du? Ska vi boka in det?
Mm.
Och då försöker ni där och då, liksom verkligen sådär, vända och vrida på från alla aspekter och med all oro, alla förväntningar, allt såhär, åh, det ska bli mysigt, nej, det ska bli hemskt. Och så kan det få liksom, sådär, gunga inom ramen för det. Och sen så kan ni bara, okej, okay, känns det som att vi har sagt allt som går att sägas. Tänka det som går att tänka, kännas det som går att kännas på temat just nu.
Mm.
Bra, check på den, snyggt. Mm. Och så stänger ni, så går ni ur den.
Ja.
Så. Och sen så kan ni bestämma att vi tar det här snacket igen.
Ja.
Så, om ett tag. Och då kan ni igen gå in helhjärtat i det.
Ja.
Och så lämnar ni det däremellan.
Ja, för fan vad skönt. Jag får börja se det som fysiska rum. Man kanske borde ha typ en så här låtsaspelplan. Som bara puttar in sin gubbe. Oj, nu var jag där. Och sen så går jag ut.
Det är bokstavligen så. Att,
ja.
Och du kan se det så. Du går in i olika rum i dig själv. Och här ska vi utforska. Och här ska vi stuva om lådor. Och här ska vi greja och fixa.
Mm.
Eller bara konstatera. Åh, nice. Och gå ut igen.
Mm.
Så. Det här att inte göra allting på en gång.
Mm.
Så.
Mm. Bra.
Mm.
Tack du.
Tack du själv.
Vad kul att känna så, för säga så med glad ton. Tack du Anneli för det här snacket. Tack Anneli.
Ja, du spretade åt lite olika håll som vanligt.
Det kommer
säkert
någon gång igen, men det är skönt när det inte är
planerat. Det blir lite annorlunda när vi ses lite mer sällan, märker du
ja,
det?
Ja, sannoliken, verkligen, verkligen. Ja, vi ses snart igen.
Det gör vi.
Veckan som gått.
Det är tisdag morgon, klockan är 4:15. Och eftersom att det är tidsomställning så tycker vi att det är perfekt att gå upp nu, eller hur Edda? För i vår värld så är klockan 6. Har du sovit gott? Har du inte? Varför har du så? Va? Det var inte bra att höra. Ja, men så kan det vara ibland. Ja. Nu vill vi inte prata mer, eller hur?
Det är onsdag morgon och jag är helt okej pigg. Jag gick och la mig väldigt tidigt, men 1,5 år senare och jag vaknar fortfarande 4-5 gånger om nätterna när jag sover med Hedda. Nu så sover hon, hennes läggningar är så sjukt smidiga. Vi har börjat köra enligt Lillis. Visst kan Lillis sova räv, men sen så när hon vaknar där runt 4 så kan hon somna själv, men då har ändå jag vaknat. Och sen så efter en halvtimme så vaknar hon till igen. Och då kan hon oftast inte somna själv. Och sen så tar man upp henne och så ligger man i sängen bredvid henne. Ja. Men då så håller du på en del. Och jag är ganska lättväckt. Så då så vaknar jag ändå minst 4 gånger per natt. Ja, det är inte bra Hedda. Men, och så tänker jag så här, shit vad sjukt. 17 månader senare liksom. Att... Ja, nu har jag förstås sovit en del hela nätter eftersom att jag och Victor delar på nätterna. Jag har varit borta lite grann, men det är ändå... Troligtvis kommer jag se tillbaka på den här tiden och tänka att jäklar, det var en psykos. Eller hur Hedda? Det är torsdag kväll och Hedda och jag gör oss i ordning för läggdags, eller hur Hedda på Heddan? Och nyss så lärde du dig att ja, precis. Kss. Man försöker lära dig att gå på potten och säger jag kss. Och en sak som jag har tänkt på är att Hedda skrik, det, eller så här, skrattet är exakt likadant som när hon typ var 4-5 månader. Men hennes skrik, det är väldigt mycket mildare nu Hedda. Och ditt leende, det bara strålar av livspepp. Ja, du är så peppad på livet. Och jag var på en klimatdemonstration för några... veckor sedan. Och där var en 70-årig kvinna som hade valt att fira sin 70-årsdag på klimatdemonstrationen, för hon tyckte att det var så himla viktigt. Och hon sa, mitt 3-åriga barnbarn är så peppat på livet. Ta inte hennes livsglädje ifrån henne. Och det här tänker jag på kanske en gång i veckan minst. Och så ändå ska vi
flyga till Mexiko. Det är kanske en annan diskussion, men det ska vi ju. Och jag tänker så mycket på den här otroliga livspeppen. Joho. Ja, du är jättepeppad på livet. Ja, det är väldigt kul. När som helst kommer det här att gå till gråt för att hon är så trött. Men det är väldigt mysigt med det här. Ja, det här jiddrish-snacket. Det är fredag eftermiddag och jag ska gå hem. Nej, jag ska gå hem om några timmar. Och Hedda vaknade i natt och var tvärsnorig från ingenstans. Viktor är ansvarig för vab alla dagar i veckan förutom torsdagar. Så att jag var väldigt glad att det var fredag när hon vaknade och var sjuk. Men han behöver jobba in. Och när vi i framtiden kommer dela på vabben så... Alltså det verkar som att han inte kommer kunna ta ledigt, och jag vet att det är jättemånga som har det så här. Men då menar han att han ska jobba i kapp på helgen, vilket jag tycker är orättvist, för då blir det ju som att jag tar vabben. Alltså då måste ju jag offra en dag bara för att han inte har kunnat vabba på riktigt. Är ni med? Och ja, då blir väl lite sur, men vi får prata vidare om det, för att nu har jag knappt hunnit bolla det här med honom alls, så då är det kanske lite fräckt att hänga ut hans tankesätt innan han själv har fått försvara sig, så att säga. I övrigt så har vi, eller jag har installerat en cykelstol till Hedda på min cykel, och det är, alltså jag älskar det så mycket. Det känns som en sån milstolpe, och hon tycker att det är kul. Vi åkte och handlade första dagen. Det är så jäkla gulligt. Och jag ska också få en cykelstol från ett företag som heter På Hoj. Det är en cykelstol som man kan utveckla till en vagn. Alltså bara ta av den från cykeln och sen köra som en vagn. Så jäkla bra. Och jag säger det här för att jag blev helt själv pirrig när jag såg att de fanns. Så att om någon är som jag, cyklar överallt och har ett barn, och bara ett barn då, så tycker jag verkligen att man ska kolla in det företaget. Jag har inte själv hunnit testa den, men jag tror att jag kommer älska det jättemycket. Ja, ha en bra helg. Puss! I avsnitt 548 av Alex och Sigges podcast så pratar de om att kittling är övergrepp mot barn. De hade ett väldigt långt snack om det, och jag klipper in någon minut från det här.
Hur kan någonting vara så utbrett? Alltså det är ändå en fråga som jag för första gången ställer mig där i den där gympahallen, och som jag inte kunnat bli av med sedan dess.
Men jag blir ändå lite förvånad, därför att jag skulle aldrig 2022 kittla någon. På grund av allt som har hänt. Jag skulle aldrig, till exempel, om dina barn kom hem till oss på Gotland, så skulle inte jag brotta ner dem och kittla dem i soffan.
Nej. Jag skulle kunna kittla väl. Jag har säkert gjort det också.
Hur går det ihop med det du just nu säger? Att du är medveten om...
Nej, det är det som jag skulle vilja förklara. Och jag provar de här tankarna för första gången, så jag vet inte om jag har rätt. Men jag tror att det har att göra med att jag då är ett brottsoffer som sen blir en förövare. Jag har ju bara obehagliga minnen av kittling från barndomen.
Och då finns det ett tryck i tid som behövs komma ut.
Ja, på något sätt.
Men jag tyckte att det var en spännande och oväntad diskussion dem emellan. Och jag vill höra Viktors åsikter om det, för att jag tycker att han ofta är spännande att prata med när det gäller sånt här. Så omvärldsbevakningen denna vecka blir alltså om Alex och Sigge med Viktor. Typ. Välkommen Viktor.
Tack.
Den här gången är det inte pappa pepp, utan det här är mitt segment som är omvärldsbevakning.
Mm-hmm.
Yes, och jag älskar...
Jag har rört mig uppåt i...
det beror på. Jag vet inte om folk slutar lyssna när det här kommer, för det tror jag är i slutet av avsnittet.
Nej då.
Får se. Men vad är din input på Alex och Sigges snack om kittlin?
Ja, just det. Som du ville att jag lyssnade på det där.
Ja.
Och det var ju lite kul. Det var en väldigt öppen fråga du ställde här. Men till att börja med, jag har ju inte lyssnat på dem. Jag tror jag har lyssnat på något avsnitt tidigare när du har liksom spelat upp det för mig. Jag har hört Alex Schulman pratar i 08 fotboll som representant för AIK. That's about it.
Okay.
Så jag kan liksom inte sätta grepp på om de raljerar lite ironiskt kring det här och gör en rolig grej av det. Det är det jag tror.
Okay. Mm.
Eller om det är så genuina åsikter som de faktiskt...
Jag tolkar det som seriöst.
Ja, det är så.
Men att de har en som att... ton som är liksom lite ironisk.
Ja, för jag får lite som så här, lite journalistgrejer. De har en vinkel på någonting och så vill de göra det lite roligt och... Att det är lite raljerande. Eller ironiskt, typ. Men det kanske är...
Men låt oss ponera att de menar allvar och att de uttrycker genuint, att liksom. Det kittlande är övergrepp. Vad är din take på det?
Till att börja med så tycker jag att då riskerar man ju urvattna lite vad ett faktiskt övergrepp är. Alltså om man skulle vara helt... Om man skulle dra det så långt att tänka så här, men då ska vi lagstifta mot kittling för det är ett övergrepp. Och då blir det ju löjligt för mig. Så. Men det är ju helt klart, det finns ju en poäng i att det är ju många gånger så att barnet kanske inte kan hävda sina gränser och kanske inte alltid vill bli kittlad. Men det är ju inte lika hemskt som om man liksom misshandlar eller sexuellt förgriper sig på ett barn. Nej. Det är liksom en gradskillnad som är ganska rejäl.
Ja, verkligen.
Så någonstans, vissa gränser måste man ju kunna... Alltså det är ju grejen med att
uppfostra.
Ja, eller att bli en människa, att kunna stå upp för sina gränser. Att i alla fall till kanske, det kanske man inte kan om man är 2-3 år. Liksom.
Mm.
Men är man 10, då kan man ändå börja träna på att stå upp för sina gränser.
Mm.
Och att lära sig att säga ifrån till exempel om det är något man inte vill.
Mm.
Och det kan ju vara jättesvårt mot en auktoritet, alltså så här, mot en vuxen. Då kanske man inte vågar.
Mm.
Men då kanske inte heller i hela världen, tänker jag. Så jag tror, jag har svårt att tro att man kan genuint tycka att det är ett övergrepp.
Mm. De uttrycker sig förstås ofta med starka ord, så att trauma och övergrepp och liksom kallar ju varannan person idiot. Så att, men ändå, för jag tyckte ändå att det var när de inledde det här snacket, och nu har inte jag spelat upp hela i podden, jag har bara spelat upp en liten del.
Mm.
Men när de inledde det här snacket, då var jag så här, men gud, det är klart man får kittla barn. Men sen så typ, ändå när de sa vissa argument, så tyckte jag nog att fan, det kanske finns någonting här. Och just det med att hur ska barnet lära sig när nej betyder nej. Mm. Samtidigt när jag tog ut det här första gången med dig, då så var du så här, men vad då, är det ett övergrepp att borsta tänderna för att barnet säger nej? Är det ett övergrepp att man ger dem mat för att de säger nej?
Ja.
Och så är det ju såklart inte. Mm. Och en del av mig kan tänka att det är väldigt svenskt och att så här, som liten, vissa är ju väldigt inne på att så här, barnet själv inte ska behöva krama som det inte vill. Alltså jag är ändå lite inne på att, jo, Hedda får nog lära sig krama alla våra släktingar, även om det är lite obehagligt. Oj då, stackars dig.
Men någonstans måste vi ändå lära barnen att de ska leva i en verklighet där alla inte kan anpassa sig efter en villkorslöst hela tiden. Och bara om det är någonting som ett barn tycker är jobbigt, så kan man ju inte tänka att då får man inte göra det mot något barn.
Nej.
För risken att den känner sig kränkt eller trampad på tårna.
Mm.
För vad är det, hur... Vad skapar det för människor om man liksom inte kan gå ut i världen och bli trampad på tårna eller behöva hävda sina gränser ibland?
Mm.
Och med det sagt så finns det ju gränser.
Det var helt friktionsfritt.
Det är inte så att jag tycker så här, men vadå, sexuella övergrepp, det är väl bara att sätta sina gränser?
Nej.
Men när det kommer till så kittlas, det blir liksom, det blir löjligt när man pratar. För mig.
Ja, jag fattar.
Blir det ju det.
Ja. Ja, jag tycker att det är spännande, och ofta när man hör, eller när jag hör såna här grejer, så gillar jag att höra din åsikt, för du kan ofta vara ganska verbal och uttrycka dig väl. Jag vet fortfarande inte vad jag tycker. Eller jo, jag vet att jag tycker att det känns så jävla svenskt. Alltså det känns som att, eller det är klart, de hänvisar förvisso till studier i USA när de pratar om det här, men det känns väldigt ängsligt, extremt ängsligt.
Absolut, absolut. Och jag som är halviranier kan ju tycka att det är mer övergrepp när iranier kommer och nyper den i kinderna när man är liten.
Mm.
Alltså det, det var ju skräck ibland när vissa kommer och nöp en i kinden. Men kittlas, nej, inte så mycket. Men däremot, det finns ju en så här intimitet i det.
Mm.
Det blir ju gränslöst om man kittlar. Om jag skulle gå ut och kittla ett främmande barn, då är det ju väldigt gränslöst.
Mm, mm.
Och det är väl kanske det här.
Men du skulle
då,
inte heller gå ut och mata ett främmande barn. Nej, precis. Tänderna på ett främmande
det är
barn.
Också gränslöst. Liksom. Så i den aspekten. Men att det kanske är mer... Och där ligger väl kanske någonting i det, att kittlandet som fenomen är... det är en intim handling som man ändå kan göra med någon som man inte har en nära relation till.
Mm.
Att det kanske är det då, att det är så accepterat att kittla någon Alltså typ ett barn på ett kollo eller vad det nu kan vara, fritidsledaren kittlar ett barn som den inte har en relation till. Att det är en sån fysisk handling som man kanske inte gör förrän man har byggt upp en relation. Men att kittlingen då på något sätt kanske är en sån grej man kan göra innan man har en relation. Jag vet inte.
Det är... Vad tycker ni som har lyssnat? Det är frågan. Tack för att du pratade, Viktor.
Tack.
Tack och hej leverpastej, ha det jättebra. Mami, mamacita. Alla mina blickar, de är dina. Klubben, den är hemma, du är iskall. Say stop.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.